Jag har som tema för den här predikan bed och få. Och jag vill läsa från Matteus 7, det är bergspredikan, och till från den sjunde versen där. Bed och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd, eller en orm när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Därför allt vad ni vill att människorna ska göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. Bed och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Jag vet inte, hur möter vi den här texten? Är det bara i mitt hjärta som det uppstår en klang av att det där fungerar inte riktigt? En liten skepsis kanske uppstår inom oss. Vi tvivlar lite grann på det vi hör, eller hur? Så där enkelt och bra är det väl ändå inte. Eller? Det blir inte bättre, tycker jag, om man tittar på det första, det som Jesus säger här. Bed så ska ni få. Därför att om man tittar lite grann på det här ordet i grekiskan, som ju är grundspråket för Nya Testamentet, så har det väldigt mycket klang av begära. Alltså starkt önska, vill jag ha. Alltså inte ett lamt bedjande sådär, utan begär så ska ni få. Ibland när Jesus mötte människor som kom till honom, så frågade han: vad vill du att jag ska göra för dig? Och det kan ju vara en rätt så utmanande fråga. Vi kan be såna här målande böner som sveper över hela jorden, och käre Gud, välsigna oss och hjälp oss och bevara oss och välsigna alla andra också, liksom så. Men Paulus säger också så här i Filipperbrevet 6: gör alla era önskningar kunniga inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Gör alla era önskningar kunniga inför Gud. Så, vad vill vi egentligen? Vad vill vi ha? Vad begär vi av Gud? Gud, jag är så nöjd med så lite. Men jag tror Gud, han vill ha upp oss liksom. Vad vill du ha för någonting? Be så ska ni få. Begär! Så ska ni få. Och det intressanta, tycker jag, att när Jesus har sagt de här tingen, och han säger också, han förstärker det och säger att för var och en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Och så kommer hans förklaring. Han säger inte att, men det gäller att ha en stark tro, det gäller att verkligen satsa, utan han säger istället så här att: tänk efter, hur är det bland er? Om er lille son ber om ett bröd, inte får han en fisk av er då? Om han vill ha en, eller han får inte, ni ger honom inte sten. Vill han ha en fisk så inte ger ni honom en orm. Och om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er himmelske fader ge det som är gott åt er? Och då kanske vi känner så här att, ja men, jag är inte ond alltså, jag... Det är ofta så där i Bibeln att att det är starka ord. Och så var det i den kulturen. Det är fortfarande så i den kulturen, den semitiska kulturen, att man använder starka ord. Om någon kommer till mig och inte hatar sin fader och moder. Våra barn är troende, men vi känner inget hat från dem. Jag tror att Jesus menar så här, att jämfört med Guds godhet, ska man jämföra er godhet med Guds godhet, så är det som om den vore ondska. Så mycket godare är Gud. Så när vi kommer till Gud och ber, så ska vi inte ha fokus på vår tro, utan vi ska ha fokus på att Gud är god. Gud är god. Och det är bönens bevekelsegrund. Guds godhet. Fokus. När vi ber så ska vi tänka på att vi kommer till en Gud som är god. Och som inte sitter där uppe med korslagda armar i himlen. Om vi nu kan tänka oss den bilden. Och som bara väntar på att vi ska komma med någon bön. Utan som är, och det hörde vi i sången här också, som är aktivt intresserad, engagerad, som verkar och vill göra någonting för oss. För lite drygt 27 år sedan, när den här pappan till Nomi och David, när han var född på Nacka BB klockan 22:22, och hans far då skulle ta sig hem, så vågade han inte kliva in i en buss, för att jag var så glad, så jag visste inte hur jag skulle styra mig. Jag tänkte, jag kan inte sätta min buss, för jag vet inte vad jag tar mig till. Alltså, jag var så upprymd och så glad. Jag hade kunnat krama om alla som stod där och väntade på bussen. Jag var så glad, jag ville krama om allihop. Men jag tänkte, nej, det håller inte, jag går alltså. Och vi bodde ute på ett ställe som heter Saltsjöbaden då. Och jag gick en ginar över Saltsjö-Duvnäs då. Bort till tåget som går ut så där. Jag tänkte, jag kommer dit någon gång 2:30 in på natten, det är sista tåget. Och när jag går där på vägen hem och bara är glad och upprymd över att vi hade fått en son, och så talar Gud till mig. Den helige ande talar till mig och säger att jag vill ge er ett hus. Jag tänkte, men vilka konstiga tankar man får. Vadå? Jag vill inte tänka på något hus nu. Jag är så glad över att vi har fått ett barn. Men jag vill ge er ett hus, säger Herren. Jag tänkte, men jag är inte intresserad av något hus nu. Jag är glad som det är, va? Vi har det bra. Jag vill ge er ett hus. Kommer den helige ande till mig, starkt inom mig. Och jag säger ungefär, okej, Gud, det är bra. Vill du ge ett hus så gör det liksom. Men då får du sköta om det, du får ordna alltihop. För jag tänker inte lägga två strån i kors. Men vill du ge ett hus så gör det. Och två år senare så blev det så. Och jag ska inte ta tid om att berätta hur. Men det var ett fantastiskt fint hus på en halv ute i Stockholms skärgård. Med en segelbåt i viken. Och vi hade rätt så arbetsamma år. Så det var underbart att få åka ut till den här juliga naturen. Gud vill ge det som är gott åt dem som ber honom. Men ibland så är Gud godare än så. Han kommer före och han presenterar någonting för oss som han vill ge oss. Och det är klart, det här att Gud är god och att han vill ge någonting när man ber, det har ju gett upphov till en hel del tankar om att här finns det mycket att hämta. Nu ska vi se här om jag kan få igång den här lilla datorn. Jag skulle vilja spela upp ett par ljudfiler för er. Hade tänkt att vi kunde ta det genom anläggningen, men ja, det är en lite gammal dator det här. Den är lite trög att gå igång och så. Så att det kanske inte funkar. Ja. Jag har ju skrivit upp texten i alla fall till den. Jag vet inte, ni som är över 60 år, ni kanske kommer ihåg en tjej som dog när hon var 27 år, som hette Janis Joplin. Är det någon som har hört namnet på Janis Joplin? Titta här, bra. Och vad heter hennes mest berömda sång? Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? And so on. Och så vidare. Gud, ge mig en Mercedes-Benz. Alla mina vänner kör Porsche och jag måste ju vara likadom. Jag har jobbat hårt hela livet, ingen hjälp från mina vänner. Så Gud, ge mig en Mersa. Och så sen, det här var ju början på 70-talet, kom ihåg det. Så det här verkar ju lite futtigt idag, va? Åh herre, kan du inte ge mig en färg-tv? Va? Och så säger hon att hon sitter uppe och lyssnar på ett tv-program som heter Dialing for Dollars. Därför att de sa ett lösenord på det tv-programmet. Och sen kunde de ringa upp ett slumpvalt telefonnummer. Och då gällde det att svara med det här lösenordet, så fick man en massa dollar då. Och sådär. Det är en sån där sång som på något sätt skapar en förväntan. Därför att den predikas ju oftare än såna här predikningar som jag håller på med nu. Och sen tänker jag på en annan sång också. Som fyra väldigt prydliga gossar med snygga kostymer, med vita skjortor, snygga slipsar. Lite längre hår än jag, men fortfarande väldigt välkammade. Och som sjöng en sång på Sveriges Television 1962-63. De hette The Beatles. Och det var alldeles enormt häftigt på den tiden. Och där sjunger John Lennon. The best things in life are free, but you can keep them for the birds and bees. Now give me money, that's what I want. Kärleken kan man inte köpa för pengar, men ge mig pengar. Det är det jag vill ha. Och han sjunger vidare. Och så tänker ni om de här Beatles som står där och spelar gitarr. Och money kan inte, eller pengar kan inte köpa allting, det är sant. Men vad pengar inte kan köpa, det är av ingen användning. Och så, ge mig pengar, det är det jag vill ha. Ge mig pengar, ge mig pengar, ge mig pengar. Ja, det hade varit mer kul om jag hade kunnat spela upp det här. Ännu mer kul kanske om ni hade haft sett de här gossarna här och så. Men sånt här tror jag påverkar vår bild, även vi som är troende. Och ibland så kanske det är så att inte ens vi ber om vackra saker. Det är klart att nu pratar jag inte om våra fromma önskningar, det som vi säger i möten och sådär, utan det som vi tänker i våra hjärtan och som Gud också hör. Och ofta så är det väl så, har blivit i många led sådär, att det stora testet på om bön fungerar, det är om man kan få pengar. Det är det stora testet. Och låt mig säga det här nu, liksom, att jag har ingenting emot rika människor. Stora delar av min familj är här och därför, jag törs säga med stor frimodighet ändå, jag är aldrig avundsjuk. Jag tycker det är jätteroligt. Folk har fina bilar, bra bostäder, fina kläder, bra jobb, allting. Jag bara gläder mig. Jag kan ha andra fel, men jag är aldrig avundsjuk, alltså. Den saken är klar. Och Gud välsigna alla som är rika. Jag har mött många ödmjuka, vänliga, frikostiga människor som är miljonärer. Så det är inget fel att ha pengar. Men det finns ju ändå i tillvaron någonting av det här att ska man be, då ska man ha något från Gud, va? Jag får ju bekänna att jag har varit påverkad av det här på mitt speciella sätt då, va? När jag pluggade i Uppsala och jag var doktorand då, och då ska man liksom hålla på med det. Men jag sa till professorn att nu skulle jag vilja ta en paus från det här och läsa lite andra saker. Jag höll på med Gamla testamentet, men jag ville läsa Nya testamentet och troslära och sådär. Och då säger han till mig så här: men har du råd med det då? Och då svarar jag honom: ja, när jag blir pensionär ska jag bli miljonär. Och han skrattade och de andra som satt där skrattade. Och jag tyckte att jag hade varit väldigt fyndig, för det rimmade ju också. Sådär. Och sen har jag sagt det under åren sådär, att ja, jag pluggar väldigt mycket och så här, men när jag blir pensionär ska jag bli miljonär. Och sen så för ungefär 15 år sedan så skulle jag få ett lärarjobb. Det var förresten på Brinellgymnasiet där uppe. Och då så tittade rektorn lite grann på mina papper och sa att ja, jag har ju läst en hel del och sådär. Och då drog jag den här grejen då liksom, som brukar funka. Sa det att ja, när jag blir pensionär ska jag bli miljonär. Men då tittar hon upp på mig och så säger hon, varför då? Och vet ni vad jag svarade? Nej, jag svarade ingenting, för att jag hade inget svar på det. Jag hade inte tänkt på den saken riktigt. Och det har väl tagit så där en 15 år för den där poletten att långsamt trilla ner hos mig. Och så började stiga upp en insikt inom mig. Nämligen det att jag kanske inte behöver bli miljonär. Det kanske går bra ändå. Och det är en insikt som jag faktiskt tycker är rätt befriande. Jag kan nog leva mitt liv och dö också utan att bli miljonär. Ja, jag skulle vilja klämma fram ett litet halleluja här. För jag tycker det är rätt härligt. Det är faktiskt rätt så ljuvligt, eller hur? Om man tänker så här också, vad är det Gud har lovat oss egentligen? Och det har jag ofta återkommit till. Ja, Jesus säger ju i Bergspredikan 6:25 att jaga inte efter det här med kläder och mat. Er far i himlen vet att ni behöver detta. Och jag tolkar också, här får ju ni andra tolkningar om ni vill, men jag tror att ni är på min sida, att i vårt kalla klimat så kan vi räkna in en bostad också, eller hur, i det här med kläder. Flera nickar här, bra, vi tolkar Bibeln på samma sätt då. Jag tror inte någon av oss har gått brandvakt i natt. Vi har alla sovit någonstans, hyfsat varm bostad. Ni ser välmående ut, ni har säkert ätit frukost, välklädda allihop sådär. Du, då har vi ju allt va, eller hur? Det är fred i vårt land också, har ni tänkt på det? Fred. Vi behöver inte som i till exempel där Jean och Gunnar i Kongo reser. Vi behöver inte vara rädda för dessa okontrollerade milisgrupper som kan skjuta vem som helst utan order från någon auktoritär regim som kanske är borta i Uzbekistan. Farligt. Men jag kör in från Malmbäck. Jag är inte rädd för några terrorgrupper som kommer att skjuta på mig i Fredriksdal. Och här kan vi stå och predika. Inga agenter kollar våra namn. Det finns inga såna här spioner här inne som... Vi kommer inte komma hem och knacka på våra dörrar sen och liksom be oss få följa med. Utan... Alltså min stora fråga. Fattar vi hur bra vi har det? Och det vi ser på tv, det vi ser på playkanaler på datorn och sådär. Om dessa miljoner människor som har det svårt. Är det en tv-såpa eller finns det i verkligheten? Kan man sätta sig på ett flygplan och åka någonstans och se någonting annat? Vi lever i ett ruskigt bra land, mina kära vänner. Det gör vi. Vi har det enormt bra. Så, varför inte vara glad och prisa Gud? Eller hur? Nya året. Bed och ni ska få. Till var och en som ber han får. Sök och ni ska finna. För den som söker han finner. Det här att vi begär saker inför Gud. Det bör gå hand i hand med att söka. Och då är frågan. Söka efter vad då? Vad ska vi söka efter? Jo, vi ska söka efter att förstå vad som är Guds vilja i allt det som vi ber, begär, önskar, vill ska ske. Det här sökandet efter vad som är Guds vilja, det kommer att förändra dig. Och varför skulle du vilja det förresten? Jo, därför att livet går inte ut på att få en massa saker. Utan livet går ut på att ära och älska Gud av hela vårt förstånd, av hela vår känsla, av hela vår vilja, av all vår kraft. Att lära känna Gud helt enkelt. Jesus säger en del radikala saker. Bed om vad ni vill, säger han i Johannes 15 och 7. Och det finstilta är inte speciellt finstilt. För han säger, om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så kan ni be om vad ni vill och ni ska få det. Att förbli i Jesus, att låta hans ord förbli i oss, det är att söka. Det är att söka förstå Guds vilja. Romarbrevet 12 och 2, Paulus han skriver, anpassa er inte efter den här världen. Anpassa er inte efter texten som Janis Joplin sjöng. Anpassa er inte efter Give Me Money som Beatles sjöng och som många andra grupper har sjungit också. Anpassa er inte efter den attityden. Ni behöver inte bli miljonärer heller för den delen, bara för att det verkar så poppis att vara rik. Eller så kan man ju bli smal och berömd också, som och sånt där humorprogram hade. Det finns mycket som vi kan försöka bli, som inte är nödvändigt. Men vi påverkas av det. Vi påverkas av det. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Då kan ni pröva vad som är Guds vilja. Vad som är gott och välbehagligt inför Gud. Och där finns ju glädjen. Där finns ju det ljuvliga livet, eller hur? Det ljuvliga livet, det är ju där. Jag menar, man kan ju inte ha med en skjorta på sig åt gången, eller hur? Man kan ju inte det. Och jag menar, hur roligt det är att sitta och proppa i sig alla din choklad. Jag menar, förr eller senare så blir man ju mätt, va? Jag älskar havregrynsgröt på morgon, men inte mer än en portion alltså. Knäckebröd, inte för mycket Kalles kaviar, för då blir det för salt, va? Så. Det är intressant för övrigt att i många biblar, inte just i den som jag har, men det finns ju andra man kan ta till om man vill få stöd för det man tänker. Så fortsätter alltså det här med att be och få och sök och finn och bulta, det ska upplåtas med. Därför allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska också ni göra dem. Det är lagen och profeterna. Det är det vad Bibeln handlar om. För det är så här, att vi ska inte bara hålla på och be hela tiden. Eller hur? Vi ska inte bara hålla på och tänka och söka inåt och så här. Utan vi ska ju göra något bland människor under tiden, va? Och då ska vi göra så som vi själva vill bli behandlade. Det här med pengar. En väldigt bra sätt under tiden som man ber, som man begär, under tiden som man söker. Det är att ge tionde. Börja ge tionde av det man har, av det lilla man har. Och man ska vänta till man har råd att ge tionde. Då blir det aldrig av, va? Men hur lite du än tjänar, så kan du ge tionde av det. Och det visar ju Jesus när han talar om den här fattiga änkan som kommer att ge några ynka slantar. Alltså det var mindre än 50-öring. Så säger han, hon gav mer än de som kom här och körde skottkärror med metall, va? Och därför så är det välbehagligt för Gud om vi under tiden, till exempel, ger tionde av det lilla vi har. Paulus skriver också om det här, att skaffa dig ett jobb, tjäna någonting så du har något att dela med dig. Alltså, när vi gör så, när vi lever på det här sättet, gör mot andra som vi själva vill, då börjar vi förstå lite grann också om Guds godhet. Eller hur? För att när vi liksom ger ut så här, så börjar ju man ju liksom förstå att ja, men Gud kanske också kan göra så där. Livet går inte ut på att du ska få allt vad du ber om. Tro inte på predikanter som försöker jaga upp dig med att du måste ha en massa saker. Reagera inte på dem som säger att om du inte har ett ha-begär efter ständigt mera, så är du inte en segerrik kristen. Det är bara världslighet. Det är ett förandligande av konsumismen. Lyckan ligger inte där. Ja, alltså, ja, jag brukar säga det till Gud och till min familj också, liksom, att vi har ingen anledning att be om något mera än mat och kläder. Nu har Gud välsignat oss med en bil också, för annars skulle det vara svårt att ta sig in till Nässjö på mötet här, eftersom det inte går något kommunalt på söndagarna, va? Men jag vet inte, alltså, man kan ju gå också i så fall. Och det finns ju cyklar, och jag har en sparkstötting, om ni som är yngre vet vad det är. Men man kan vara glad också under tiden, va? Och det är faktiskt så att du inte behöver vara rik. Skönt, eller hur? Skulle man kunna få ett litet halleluja? Amen. Wow. Alltså, du har rätt att prisa Gud. Du har rätt att prisa Gud. Mitt i fattigdom och svårigheter. Om du ska vänta till allt blir perfekt, så kommer du aldrig igång. Jag kan titta på mitt lilla fattiga liv, liksom, och jag tänker att, ja, men jag skulle ju ha prisat Gud mycket mera hela tiden egentligen. Därför att, varför väntar man på det? Varför väntar man på att det ska bli bättre för? Det finns ju all anledning hela tiden att tacka Gud. Det är ett nytt år idag, 2012. Och då är det liksom sådär, så att framtiden reser sig upp hela sin enorma gestalt. Och hur ska du ha det, lille vän? Jag tror att när Jesus säger bulta. Hör ni att jag försöker då låta lite onomatopoetisk här också? Bulta. Och dörren kommer att öppnas. Jag tror att det här talar om framtiden. Mina föräldrar berättar om hur det var när min pappa åkte upp till norra Uppland och friade för att gifta sig med min mamma. Min morfar, han var bonde. De hade 8 barn. Och min mormor var varmt troende missionsförbundare. Morfar, han var väl lite sådär, lite mera, ja, hederlig och hygglig sådär istället. Alltså. Barnen följde aldrig mormors väg. Så på lördagarna var de ute och dansade, lördagkvällarna. Morfar, som var en kort och satt man. Mina morbröder var svenska mästare i brottning och gång och såna här saker. Så att på morgnarna då, när klockan 7 på söndag morgon, så tog han ett veträ. Och så gick han och ställde sig vid husknuten. Och så tjongade han i stuprännan, alltså. Så det dånade hela huset. För han sa att kan de vara ute och dansa på lördagskvällen, så kan de gå upp i laggorn också. Det var hans enkla filosofi. Och min pappa, han tyckte att det där var lite osmakligt. Men mamma, hon försvarade sin pappa. Hon tyckte att ja, men han har rätt, alltså. Det är klart. Är vi ute och dansar, så kan vi gå upp och hjälpa till och åka i laggorn också. Och pappa, han speciellt nämnde hur det där... Jag vet inte, ni kan ju testa hemma om ni har hus, liksom, och ta ett vetra och slå på stupröret. Alltså. Det blir en väldig resonans, alltså, i hela huset. Så här. Och då kan man ju undra så här. Därför att... Är det i himlen det dånar då? Om man bultar. Eller vad dånar någonstans? Jag vet inte riktigt, alltså. Därför att... Jag brukar tänka så här, att i psalm 10 och 17 så står det så här: du hör den ödmjukes längtan, du styrker deras hjärtan, du böjer ditt öra till att höra. Du hör, 1917 står det, du hör den ödmjukes trängtan. Och jag tittar lite på det där, eftersom jag har läst hebreiska också. Och grundtextens ord betyder någonting som lutar lite grann så här åt ett håll. Och då kan man ju tänka sig att ens hjärta, ens personlighet får en liten lutning åt något håll. Bara att man liksom känner en liten lutning åt att någonting skulle man vilja ändra på sig och sådär, va. Och det hör Gud. Det hör Gud. Och det är också så, när Jesus undervisar om det här med bön, så säger han att Var inte, han pratar ju ibland judiska samtida då, var inte som hedningarna som står och säger en massa ord. Det behövs inte. Gud vet vad ni behöver innan ni börjar be. Och ta Elia på Karmel. Han är ju så oförskämd där mot de här Baalsprästerna. Man törs ju nästan inte säga det i en predikan, men eftersom det är nyår. Skrik högre! Eran Gud hör visst inte. Kanske sitter på dass eller något sånt. Elia. Jag tror inte att det här med bultandet handlar om att få det att genljuda i himlen. Jag tror att det handlar mer om att det ska, det vi vill ska genljuda i vårt inre. På ett sätt så att vår tro på att vår bön och vår önskan stärks. Hur kan man göra när man bultar då? Hur kan man bulta så det ska öppnas? Jag tror att det är ett steg längre än att... jag tror inte att Jesus säger liksom att bed och sök och bulta ungefär som att det är samma sak, bara olika ord. Utan jag tror det här är en sorts parallellism som stegrar sig. Alltså du kan be, du kan söka och du kan också bulta. För det är så här att även om man ber och begär, och även om man söker komma underfund med Guds vilja, så kanske det är inte så lätt att förstå det här med framtiden, om dörrar som ska öppnas. Paulus pratar om en dörr till tjänst har öppnats för oss och så. Så jag tror det här, de här dörrarna som öppnas, det handlar om framtida möjligheter. Så frågan är alltså för oss, om man får använda bilden från min morfar, vad finns det för vedträn att ta till och tjonga i stupröret, boom, så att det dånar i hela vår varelse, så vi känner och vet att vårt rop har gått upp till Gud. Vad kan vi ta till för någonting? Vad kan vi ta till? Hur kan vi bulta? Kommer ni ihåg när Jesus kommer ner från Uppenbarelseberget och det finns en pappa där med en liten pojke som är demonbesatt och som kastar sig och har sig och sådär. Och lärjungarna säger till Jesus att... eller han, om det är pappan som säger till Jesus att dina lärjungar har försökt att driva ut den här anden, men de kan inte det. Och då säger Jesus att det här får man inte ordning på utom genom fasta. Och Jesus undervisar också om fastan, att man ska inte gå omkring och se sur ut när man fastar. Så att liksom, här kommer jag och fastar. Utan raka dig om du är man. Och snofsa till dig, som min mamma sa, om du är kvinna, så att du ser extra trevlig ut, va? Då kommer Gud att se det här. Och jag tror att det här med att fasta, det är grov artilleri i Guds rike. Om du är sjuk så ska du inte fasta. Är du ammande kvinna så ska du heller inte fasta. Så det här är ingenting som du ska ge dig in i om det blir problem. Då hör Gud ditt hjärtas längtan. Jesu ok är milt, hans börda är lätt. Men står du inför svårigheter som du inte kan greppa, så kanske den helige ande kan leda dig in i fasta. Kanske den helige ande leder dig in i fasta. Upplever du anden i ditt liv, den helige ande? Har du erfarenhet av att anden talar och leder? Anden leder alltid i enlighet med ordet. Alltid. Men vi kan få tilltal av anden som rör våra personliga omständigheter. Våra liv. Därför att den heliga ande är sänd som hjälpare. Inte bara för att rätt förstå Guds ord, utan också för att hjälpa oss i vår personliga vandring. Den heliga ande kan till exempel varna när någonting verkar bra, men skulle kunna hindra från något mycket bättre. Min fru Rut och jag, vi bodde i en liten rätt trång lägenhet inne i Stockholm när vi var gifta. Sen fick vi bud på att hyra en lägenhet ute i Rågsved eller var det. Det ligger söder om Stockholm, för er som inte känner geografin där. Vi var där och tittade, utsikt över hela Stockholm. Allting verkade jättebra. Och så kom vi hem. Och alla liksom tyckte, åh vad lyckliga ni är som får en lägenhet där. Så kom vi hem. Och så bara stod vi och tittade på varandra. Så sa vi, liksom, vem ska säga det först? Nej, det här är inte rätt. Det här känns inte bra. Men hur ska vi kunna säga ifrån det här då? Ja, vi får ta smäleken. Vi får bara säga att det här känns i alla fall inte rätt. Och jag tror en helig ande hjälpte oss. För sen kom något ännu bättre, va? Och hade vi tagit det, då hade vi inte. Sådär. Jag tror att den heliga ande behöver leda oss in i fastan. Därför att det ska inte vara någonting surt och tråkigt, va? Och plågsamt. De gånger som den heliga ande av nåd har lett mig in i fasta. Och jag är en sån här typ alltså som ska ha grötfrukost på morgon. Jag ska ha förmiddagskaffe vid hyfsad tid. Jag ska käka yoghurt och frukt och bröd, grovkorn då vid lunchtid. Det ska vara eftermiddagste. Och det ska vara middag med efterrätt. Med efterrätt varje dag. Det är väldigt viktigt. Men när den heliga ande leder mig in i fasta, då är jag inte hungrig alltså. Då kan de sitta där och käka och jag plågas inte av det alltså. Och det vet ni som har fastat, att det fungerar så, va? Det är ingen börda, det är inget svårt, det är inget konstigt. Men sen kan man också säga så här, för att det vet ju jag. Ibland har jag prövat så där och man känner den heliga ande leder mig in i bultandets sfär att... vi skjuter bort det där. Liksom. Vi jobbar på och så vidare. Va? Och det blir inte så bra alltså då. Och därför, om du inte vill vara öppen för den heliga ande, om han nu skulle leda dig in i det här, så kan du ju fråga dig själv hur angelägen du egentligen är att framtiden och det här svåra ska öppna sig. Kanske inte bryr dig så mycket egentligen. Men man kan också bejaka den heliga ande. Och få en kommunikation med Gud som annars, det är min erfarenhet, ligger utom räckhåll. Får man då allt man ber om när man bultar? Nej, det står inte så. Det står att dörren ska öppnas. Får man sin vilja fram när man bultar? Nej, för att om någonting öppnas så vet man ju inte riktigt vad som ligger bakom den där dörren. För det ligger ju i framtiden. När jag låg... Jag har ett exempel på det. När jag låg inkallad så var det en kille. Jag var vapenfri tjänstepliktig. Vi låg ute på Björkön i Mälaren och skötte får. Och hade lantbruk och sånt. Och där var det en kille som var i våran ålder. Han hade gift sig rätt så tidigt. Men hans fru lämnade honom. Och han var bara... Ja, var vi ungefär 21 års åldern då. Och han var väldigt nere av det där alltså. Men sen så såg vi, eller vi fattade ju det, att han hade tydligen bestämt sig för att fasta. Så trots att det var smällkallt, minus 20, och han och vi alla, vi jobbar ju liksom med får och sånt där. Det är så tungt jobb. Men han fastade i 10 dagar alltså. Vi såg att han drack lite te med massa socker i på morgonen, men det var väl ungefär allt. Men vi sa det till varandra att det var något liksom märkligt ljus omkring honom sådär. Och jag och vi frågade honom inte, för det var liksom lite heligt sådär. Vi frågade honom aldrig vad han exakt bad om. Och jag har haft lite sporadisk men ändå hyfsad kontakt med honom under åren sådär. Och det blev aldrig så att den här kvinnan som hade lämnat honom då, att hon kom tillbaks. Han försökte väldigt mycket i flera år. Men 10 år efter det där, så träffade han en kvinna och de gifte sig. Och så vitt jag kan se och förstå så har de varit väldigt lyckliga och det har varit ett väldigt fint äktenskap. Men... den här öppningen, den låg inte så där väldigt nära den här killen när han gick över tillsammans med oss andra över de här snöklädda fälten och fodrade ut får och sådär. Men det verkar som att Gud har öppningar, Gud har dörrar när man bultar. Så ska ni få en liten avslutning här som inte blir lång. Vi ska hålla på att begära. Vi ska hålla på att söka. Vi ska hålla på att bulta. Låt inte djävulen tuta i dig att bara för att du har bett eller begärt en gång och du inte fick det, så fungerar det inte att be. Vi ska hålla på med att be, begära, söka, bulta. Kom ihåg Herren Jesu ord om änkan som kom till den orättrådige domaren. Åter, åter, åter. Och han var orättfärdig. Men till slut så sa han att hon pinar livet ur mig och komma och tjata. Det är bäst jag ger henne vad hon ska få. Jesus menar inte att Gud är ogin alltså. Men han menar att när vi håller på med någonting så får vi det som är gott från Gud. Det kan ju hända att när man söker att man upptäcker att nah, det där som jag var så ivrig på, det kanske inte var så bra. Okej, vi släpper det. Vi tar något annat. Gud vill ge det som är gott här. Det är nämligen så att det grekiskan som Nya Testamentet är skriven på, det har ett system för händelseord, verbsystemet, som är mycket rikare än till och med franskan. Och där syns det alltid om någonting är punktuellt eller pågående. Det heter paratatisk aspekt för er som gillar sånt. Och där kan man säga att man skulle mycket väl kunna översätta det här. Håll på och be. Ge inte upp med att bulta. Sök ständigt. Ska rulla på det här. Det är ingenting som man bong och sen är det färdigt och funkar inte, så struntar jag i det. För vi ska ju umgås med Gud. Och det här lilla budskapet som jag har till er, det är inte någonting för ett eftermöte. Mötesledaren får gärna kalla fram er om han vill av andra skäl, men ni ska inte gå fram på grund av det här budskapet. För det här är inget budskap för en punktuell erfarenhet. Man kan ju till och med gömma sig undan Gud genom att gå fram och börja knä och så har man liksom gjort det och sen kan man leva som vanligt sen. Utan det här det ska ni ha med er dagar, månader framåt det här året. Att bedja, att söka, att finna, att få, att det ska öppnas. Ja. Släng er i väggen alla tv-såpor och playkanalers virtuella verkligheter. Och välkommen helige ande att göra våra egna liv spännande och intressanta. Amen.